Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå,
hallå, hallå,
hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå.
Yes, hallå, hallå och woof woof. Och välkomna till NHL-podcasten vid säsongens slut får vi väl säga att vi är framme vid nu. Inte på den slut, det återkommer vi till. Men säsongen 2025-2026 har nu nått vägs ände.
Ja.
Och i och med att Stanley Cup-finalen tog slut i söndags. Och det är ju det vi ska framförallt prata om i den här juni månads, vad blir det, tredje podd.
Ja, något
sånt. Jag kan säga första. Jag menade sommarens första podd. Så kan vi säga.
Ja, lite så känns det som.
Så för att, ja, Carolina Hurricanes vann då de två sista matcherna och blev mästare i Game 6 i T-Mobile Arena i Las Vegas. Precis som du hade förutspått.
Ja.
Du var en av de väldigt många som i bloggens stora finaltips hade 4-2. Jag tror det var vanligaste tipset.
Ja, jag kände mig inte speciellt unik där faktiskt. Till och med ChatGPT och Grock tyckte det. Och inte minst då Håkan Loob, då vet man ju att man är rätt ute.
Ja, jag hade fel. Jag trodde 4-2 till Vegas. Men in the end så får man väl säga att Hurricanes vann rättvist och är i högsta grad värdiga mästare, va?
Ja, precis. Men jag ska inte slå mig för bröstet för mycket. För i senaste podden, när vi spelade in förra veckan, då stod det ju faktiskt 2-1 till Vegas. Och jag sa här då att magkänslan sa Vegas alltså. Att det skulle
absolut. Ja. Det gjorde den då. Men då var det ju fortfarande den galnaste final vi hade sett.
Ja, precis.
Då var det ju liksom sån jävla kaos och villevalla hela tiden i varenda match.
Ja.
Men på slutet så blev det en mer normal final och det gynnade Carolina mest,
ja,
skulle jag säga.
Det skulle jag säga också. Och sen, det finns ju mycket att ta ifrån den här finalen, men för Vegas del så att William Karlsson gick sönder där, det var ju först i näst sista matchen, mitt i den, han kom inte ut i tredje perioden och så blev det ingen spel i Vegas sen i sjätte matchen, men det tror jag var otroligt tungt för dem. Alltså,
ja, alltså det är helt avgörande skulle jag säga. Ja. Från den stund han försvann så brakade det ihop redan i femte matchen där.
Ja.
Och hans frånvaro i sjätte matchen var enorm. Det är inte bara det att han personligen saknas, utan det blir sådana dominoeffekter genom hela uppställningen, för de får lov att göra om saker som hade fungerat så bra.
Ja.
Och inte alls fungerat lika bra utan honom.
Precis, Mitch Marner som blev liksom Conn Smythe favorit så fort William Karlsson gjorde entré i slutspelet. När han försvinner, då blir det inga mer poäng från Mitch Marner.
Ja. Jag tycker ju att det här bevisar en gång för alla, och man önskar att Sverige insåg det, vilken otroligt bra hockeyspelare Wild Bill Karlsson är. Ja. Alltså så när att han kom tillbaka från sin halvårslånga skadefrånvaro lagom till andra omgången, gjorde Vegas till ett lag som kunde gå till final. Och när han försvann igen så gjorde han dem till ett lag som inte kunde vinna för samma final.
Nej, det är inte för stora ord. Och bara kolla på grundserien som var en jättebesvikelse för Vegas som kostade Bruce Cassidy jobbet till exempel. Då fick de ju klara sig utan William Karlsson egentligen hela vintern och egentligen hela grundserien nästan. Ja. Och vilken X-faktor han blir när han kommer tillbaka, hur mycket han betyder både offensivt men och inte minst defensivt.
Han är ju inte så flashy, så det är inte så att man liksom, det blir inte jättemycket rubriker, men hans intelligens och hans liksom mångsidighet och hans förmåga att göra hela tiden rätt med alla små detaljer så är otroligt viktig för dem.
Ja, mycket utan puck, men med puck till exempel som uppspelspunkt där i mitten av banan när de ska sticka iväg på kontringar. Ofta via William Karlsson som stack iväg och så stack Brett Howden iväg, eller inte minst Mitch Marner. Det var jätteviktigt för dem. Alltså, bara en sån detalj när han kom tillbaka.
Ja.
Och sen vill jag säga så här, vi ska ju hylla andra kedjan i Carolina, mycket annat vi ska hylla med dem. De var ju inte minst framträdande i den sjätte matchen, den helt avgörande matchen. Men den med stångkorven som jag pratade om så mycket, och Taylor Hall och Jackson Blake. Men deras facit, jag var lite inne på det förra veckan också. Deras facit i den här finalserien mot William Karlsson. 1-5 i 5-5.
Ja.
Och så ser vi, William Karlsson är borta. Ja, det är de som avgör Stanley Cup-finalen.
Precis. Ja, det var helt avgörande skulle jag säga. Ja. Tyvärr då. Det var ju stackars William liksom, som har kämpat sig tillbaka ett halvår. Och sen så är det ju en hård tackling men inte ful på något sätt.
Nej,
och han har bara otur. Bryter armen tror jag. Antingen handleden eller armen. Han kunde ju inte, det såg man när han satt i båset där i sista matchen i Raleigh, att de kunde inte ens ta av honom handsken, det gjorde för ont.
Nej, precis. Och de, vi har ju sett en sån som Braden McNabb som har 30 stygn i ansiktet och han kan skicka ut på isen med ett galler framför, men en bruten arm, det går inte. Och liksom...
Nej, det är svårt att spela hockey.
Nej, precis. Och vara uppspelspunkt i kontringar och så vidare då, det går inte.
Nej, bittert för dem på det viset. Men å andra sidan... Carolina vart ju bättre i takt med att finalen gick också. Som jag säger, när det blev mer normalt i de två sista matcherna så ja, det gynnade dem helt enkelt. Och i sista matchen, alltså då fick de spela precis som de ville. Fick ett tidigt mål och sen var det klassisk Carolina-hockey, bara ännu mer än tidigare. De emellanåt såg det ut som New Jersey
kvävde 90-talet.
På 90-talet. Liksom. Ja. De bara stängde ner och det var ju alltså... Så många i den matchen som gjorde sitt livsmatch. Jacob Slavin var ett otroligt monster. Connor Miller var ett monster. Taylor Hall själv hade gett sig fan på att den här chansen inte skulle gå om intet efter 15 långa år.
Nej, precis. Bara en sån sak som att Vegas gick en period 19 minuter utan ett skott på mål. De kom ingenstans.
Nej, det var ju imponerande. Och det är ju på, det skrev jag en krönika där på natten i Vegas. Mm. Det är ju en validation, som de säger här, av Rod Brindamores idéer. De väldigt tydliga idéer. Han, det har vi pratat om vid åtskilliga tillfällen. Att ingen sätter som prägel på ett lag som han gör, på hur de spelar. Det är ju så specifikt.
Ja, och vi har ju hyllat honom många gånger sedan han tog över. Alltså det här är ju värt att poängtera. Att när han tog över Carolina Hurricanes, visserligen han har varit spelare i klubben nu länge som helst och inte minst assisterande då innan han blev huvudtränare. Men innan han blev huvudtränare hade de missat slutspel 9 år i rad.
Ja.
Sen dess har de gått till slutspel 8 år i rad. Och samtidigt har vi kritiserat honom lite grann också mellan alla hyllningar för att när det väl blir konferensfinal då har det tagit tvärstopp. Vunnit 1 av 13 konferensfinalmatcher fram till det här året. Och att det liksom inte räcker riktigt hela vägen och att de kan vara bättre än 29-30 andra lag i NHL, men de är aldrig liksom det absolut bästa. Det räcker inte den här modellen riktigt till för. Men han har ju NHLs tjockaste pannben, Rod Brindamore. Nu har han stått och dunkat i den där väggen och till slut gick väggen sönder, känns det som.
Ja, för nu... han har ju envis, han har ju sagt, han har påpekat det, nu såg jag på någon presskonferens när han fick frågor om det. Hur kommer det sig att du inte har ändrat på någonting, du har inte tummat på en enda idé? Fast Nej. Det inte har fungerat. Mm. Men det är för att jag vet att jag har haft rätt. Det är så här hockey ska spelas. Ja. Med alltså ett strukturerat, ett försvar som är, det är liksom strukturerat i lager försvaret.
Ja.
Som gör det så svårt att komma igenom. Samtidigt är det ju så otroligt snabba omställningar då. Och den här extremt ettriga forecheckingen och skottvilligheten. Som ju verkligen gör dem annorlunda än alla andra. Ja. Det finns ju inga som skjuter så in i helvete.
Nej, de vinner skottstatistiken bland alla 32 lag alla år egentligen sedan Rod Brindamore har tagit över det. Det är ju verkligen genomgående. Samtidigt vill jag lägga till allt man kan prata om rent taktiskt som Rod Brindamore står och påpekar för sitt lag hela tiden. Ändå tröttnar de inte på honom under alla dessa 8 säsonger för att han har ju en sån otrolig karisma och sån personlighet som ger honom sån respekt bland spelarna.
Ja, Rod the Bod. Vi har ju pratat om det genom åren också. Att han är förmodligen mest vältränad av dem alla eftersom han är en sån gymmonster.
Ja.
De får stänga gymmet.
Det finns ju sådana skrönor att de fick sätta hänglås på gym och sådär för att han skulle in på natten annars och smygträna. Liksom.
Och såg du bilderna från omklädningsrummet när de fick honom att ta av sig skjortan?
Ja, var det Jordan Ståhl eller var det Rod Brindamore? Liksom?
Alltså han är så ripped så det är inte klokt. Åt det var som en bodybuilder tog av sig skjortan. Och,
Hulken.
Ja, man känner sig lite, så inte jag ut om jag tar med skjortan.
Nej, inte jag heller kan säga. Men det har ju också, det ger ju en respekt i laget, de vet. Alltså, och det brukar ju sägas också att liksom på försäsongen, du ska försöka bräcka tränaren, då har du tillräckligt bra fysvärden. Visserligen är han i 50-årsåldern, men han är ju lika vältränad som en fullvärdig NHL-spelare i princip.
Ja. Men också, i del av den här ekvationen är också hans emotionella investering i klubben. Han vill inte vara någon annanstans. Han älskar North Carolina och Raleigh och Carolina Hurricanes. På ett sätt som känns också unikt. Det är inte så många andra coacher som har den inställningen till sin, till klubben och omgivningen.
Nej, det är inte så vanligt med klubbhjärta i NHL överhuvudtaget. Och inte bland tränare där vi ser en cirkus som spinner på hur mycket som helst. Och det faktum att Rod Brindamore, han har ju liksom fått riktigt bra erbjudanden från andra klubbar. Efter alla fina år i Carolina så har ju, när kontraktet väl har gått ut, då har ju till exempel New York Rangers erbjudit honom tripplad lön. Och ändå säger Rod Brindamore, nej, jag ska vara kvar här. Jag brinner för Carolina Hurricanes. Jag kommer inte brinna för New York Rangers på samma sätt. Det är här jag vill ha och vara och utföra mina idéer.
Ja, och ha sin familj där och allt. Han är, han ger ju ett jävligt sympatiskt intryck helt enkelt.
Ja.
Det var viss kontrast med den andra coachen i den här finalpresskonferenserna. Det här är en parentes, men den exemplifierar liksom kontrasten mellan dem. Den yngste journalisten här var Johnny Lazarus från New York som håller på att göra karriär. Men han är fortfarande väldigt ung och lite grön. Och alla känner stark sympati för honom, för han är samtidigt väldigt duktig.
Ja.
På en presskonferens här då, så ställde han frågan till Tårtan om han funderade på att ställa in Aiden Hill istället för Carter Hart. Och Tårtan var jätteelak och sa, Christ, that's the stupidest question I ever heard. Och Johnny var jätteledsen. Men sen någon dag senare så är det presskonferens med Brindamore och han ställer en annan fråga om någonting. Ja. Och Rod tittar upp och ler. I just gonna tell you, I love that question.
Ja, jo, precis. Det är lite skillnad.
Det var det muntert i press. Han visste att Johnny hade blivit utsatt för det. Ja, vad fint, vad fint.
Ja.
Men jag vill säga om det här laget, det är ju speciellt med, han har ju också en kärna där med spelare som har varit lojala och tycks ha samma känslor för Caroline. Som du säger, de har inte tröttnat på det här, utan de har hållit fast vid det är Sebastian Aho, Jordan Stahl, Slavin, några till. Och det är ju ett lag, det är inga riktiga superstars, utan det är många bra spelare. Aho är väl på gränsen till superstar, men ändå inte riktigt. Och det gjorde det också. Jag var med och röstade om Conn Smythe här. Det var lite svårare än vanligt. Det blev ju givet till slut att Jordan Stahl skulle vara etta.
Ja, det utkristalliserade sig i sista matcherna i finalen får man säga. Mm.
Ja, när han slår, alltså han gör mål i de fem första finalerna i varje en av matcherna. Och det har ingen gjort sedan Rocket, vad heter han?
Morris Rocket Richard och Sean Bellevaux på 50-talet i Montreal.
Ja, man tar fram sådana namn, då blir det Conn Smythe.
Ja, men då är det som i en svensk kontext, det är som att referera till Tumba och Snoddas och Mora Nisse ungefär liksom.
Ja, precis. Snoddas kommer jag också, bandystjärna.
Ja, men det, jag slängde innan.
Och Mora Nisse, ja. Men därutöver så fanns det så många alternativ som har varit viktiga så bra. Taylor Hall, Stonkorven, Jacob Slavin,
Jackson Blake som vinner poängligan faktiskt för Carolina.
Mm. Ja, och målvakterna, de ska jag återkomma till. Men så det är verkligen, det här med att vi pratar om lagmaskin är ju inte taget ur luften. De är verkligen ett lag.
Ja, verkligen. Och jag skulle vilja lyfta fram också Eric Talske då som general manager. Hur han har, vilken kombination det har blivit mellan två ytterligheter. Det är liksom lite kanske Old Man's Club med Rod Brindamore. Han är inte en del av det gänget på så sätt. Men han står ju för kulturen, för spelet och så vidare. Medan Eric Talske står för analysen. Det är lite moderna kanske, tänket på så vis. Men
han har ju också haft flyt. Det var som någon skrev, Mikko Rantanen hjälpte ju faktiskt Carolina att vinna den här titeln.
Ja, det gjorde han.
Fast han bara spelade 13 matcher, men allt som hände kring honom gjorde ju det här laget komplett till slut.
Ja, precis. Vi var inne på det lite tidigare i slutspelet. Att de fick ju till hål i den traden på en bananskal lite grann. Men framförallt Logan Stankoven då.
Ja. Och sen fick de till slut utrymme att ta Ehlers också.
Ja, i och med att Nietzsche försvann i den Rantanen-traden så hade de råd med Ehlers som passar så perfekt i det här Rod Brindamore-systemet. För jag tror de fick en liten näsbränna av den Rantanen-grejen. Där har det kommit lite mer uppgifter bakom kulisserna. Insiders har sagt att ganska snabbt förstod Rod Brindamore att Rantanen, han tar inte till sig mitt spelsystem.
Nej.
Rantanen trivdes inte så bra uttaget i Carolina. Då löser vi det här snabbt. Det som är lite speciellt apropå den här finalen också, att första alternativet från Talskis sida var ju inte att träda till sig Logan Stankoven från Dallas, utan det var ju att kolla med Toronto och Mitch Marner. Då i sin tur säger Mitch Marner nej. Han använder sin no-trade-klausul för att inte bli tradad till Carolina. Säger lite grann också om Carolinas attraktionskraft då i alla fall. Liksom, de är inte ett Vegas som kan få vilken spelare de vill, utan de måste jobba på lite annat sätt. Mm. De får stångkorven istället och han passar perfekt in i Rod Brindamores spelsystem. Och Talski lärde sig nog lite grann om man kollar på hans sommarinvesteringar i form av Kendry Miller till exempel och Ehlers liksom, så var det ju spelare som var som klippta och skurna för att spela Brindamore hockey.
Ja, man måste uppenbarligen vara på ett visst sätt. Han sa ju det efteråt, han sa inte Rantanens namn och menade väl inte bara honom heller, men alltså somliga passar inte här. Man måste vara på ett speciellt sätt. Och det säger ju något att när slutsignalen gick, alla stormade ut på isen så här, Sebastian Aho, han kastade sig i famnen på Brindamore.
Ja. Jag såg liksom Martin när... uppgjorde det också, han ville inte krama någon annan än Brindamore.
Nej, det säger något. Det är bara synd tycker jag att de inte har några svenskar. De hade ju gärna ville ha kvar Jesper Fast. Jag vet inte om du såg att Martin Huck just i Viaplay-intervjun med Jonathan Lindqvist började prata om hur mycket han saknade Jesper Fast där ute på isen.
Ja, det var ju väldigt fint. Och det var ju en riktig Rod Brindamore-favorit.
Där kan vi snacka Brindamore. Ja. Alltså det, om man skulle ge ett sånt här skolexempel på vem är bra i det systemet, var Jesper Fast.
Ja, det tror jag han skulle slå fast än idag. Att om man fick plocka bland sina Carolina-spelare genom åren som han håller högst, så ligger han där uppe nästan med Jordan Stål.
Ja, det finns många perspektiv på det här. Målvakten är ju också intressant då. Freddie Anderson var ju han var den som tog Carolina genom slutspelet de tre första rundorna. Gjorde sitt bästa slutspel någonsin, kanske sina allra bästa matcher. Men i början av finalen så gick det ju sämre och det visade sig sen att han var skadad också.
Ja, knäproblem.
Det hade kunnat kosta mycket om det inte vore så att de hade en late bloomer på bänken som plötsligt kom in och gör sina bästa matcher i livet i Brandon Bussy.
Ja, exakt. Och apropå, där vill jag hylla Talski också. Det är alltså en waiver claim från Florida Panthers inför säsongen. Och han går in och är så här bärande i en Stanley Cup-final. Alltså det blev ju ett lyft. Det skulle jag också vilja pinpointa lite grann apropå vad som vände, tippa över den här serien från att vi förra veckan trodde på Vegas till att det blev Carolina i tre raka seger efter det. Alltså målvaktsspelare från Carter Hart, inte bra. Han slog ju ett eget NHL-rekord, negativt sådant, genom att bli den första Stanley Cup-målvakten någonsin att släppa in fyra mål, fyra matcher i rad.
Jag ska återkomma till det.
Ja. Medan då Brandon Bussy, han är ju riktigt bra. Han är bättre än Fredrik Andersen. I sista matchen håller han ju nollan till.
Ja, han var helt... I sjätte matchen var han ju faktiskt riktigt otroligt bra. Ja. Även Tårtan sa ju det efteråt. Att den där målvakten som kom in, han nämnde honom aldrig vid namn.
Nej.
Han gav dem den där chansen att vinna. Han har ju lite yvig stil. Ibland ser det ut som att han liksom är nästan som en fotbollsmålvakt.
Ja.
Och det sprids lite returer, men han stoppar puckarna. Det är det enda som betyder något.
Jag tror att han satte lite, nu höll jag på att säga griller i huvudet igen, eller vad är det man säger?
Griller.
Griller, inte grillor som jag sa för någon vecka sedan. I huvudet på Vegas-spelarna med sin aggressiva spelstil. För då känns det som att de snackar mellan matcherna där att okej, vi kanske ska lägga någon extra passning istället för att han ska gå bort sig liksom. Mm. Men det gjorde att de passade lite för mycket också Vegas. Det, som sagt, de sköt ju inte ett skott ens på 19 minuter där. Det blev lite väl mycket passa också. För att Bussy var i deras huvud.
Ja. Men bortsett från den här skadan på Anderson så är ju det en viktig aspekt också som Brindamore tog upp själv. Att den stora skillnaden mot det här året och alla tidigare år när det inte har gått. Mm. Det är att de klarar sig tämligen bra från skador.
Ja.
De hade ordinarie lag genom hela slutspelet.
Ja.
Där de ju faktiskt vinner 16 av 19 matcher. De förlorar bara tre stycken. Det är otroligt bra. Nu ska det ju också på, det sa han väl inte, men de fick en ganska lätt resa i början. Östra konferensen var ju inte så bra.
Nej, precis. Ottawa och sen Philadelphia som egentligen var efter Ottawa i tabellen, i grundserien, men utifrån märkliga slutspelssystemet som Gary Bettman brinner för, så fick de den resan, Carolina. Montreal var ju en skräll i konferensfinal också, och då var de riktigt tröttkörda efter 2-7 matcherserier jämfört med Carolina som hade svept sina två första serier.
Ja, det var inga hårda lag som skadade några Carolina-spelare, så det är ju viktigt. Det är ganska snälla lag.
Det var inget Florida Panthers den här gången som kom.
Nej, det har ju också med saken att göra, att Florida hade den säsong de hade. De är ju ett spöke för Carolina.
Ja, så är det verkligen.
Så det är viktigt. Och sen var det viktigt för Carolina att tårtan var så envis med Carter Hart. Ja. Han var ju faktiskt dum där. Han var trotsig. Det var som att han ville bevisa att jag skiter i vad ni tycker om Carter Hart. Ja. Och höll fast vid honom genom hela serien fast han hade en bevisad Stanley Cup-vinnare på bänken i Aiden Hill som inte haft någon bra säsong, absolut. Men i såna här riktigt skarpa lägen så har han ju visat att han kan prestera.
Ja, jag tyckte
det var en jävla frustration bland journalisterna i Las Vegas som tyckte att han är bara liksom trotsig nu.
Ja, alltså för dels som Johnny Lazarus blev lite kränkt där så kan jag tänka mig att Aiden Hill blev det av det resultatet också. Är det tidernas dummaste fråga att antyda, ska vi kasta in Aiden Hill i poisen?
Ja, ja.
Det kan vi absolut inte göra, det var det dummaste jag har hört.
Ja, varför var det det för? Det var en mycket befogad fråga.
Ja, precis. En målvakt på 6 miljoner dollar i lön per säsong till 2031 i Vegas som har vunnit Stanley Cup med dem tidigare. Det går inte att kasta in honom på isen, tycker Tortorella. Det var det dummaste han har hört.
Ja, han var överhuvudtaget vart ju lite väl stursk på slutet och trotsig efter finalmatch nummer 5 när de fick stryk i Rowley. Då satt han sig på presskonferensen och garanterade seger i Game 6. Ja. Vi kommer tillbaka, så jag ska lämna min väska här.
Ja, den står väl kvar där än.
Ja, så vill de inte ha skickat över någon stackars PR-människa och hämta den.
Precis.
Så har ju Carolina, alltså han gav ju dem extra bränsle där. Vad fan, ja. Otroligt dumt.
Ja, alltså Tortorella, vilken succé i Vegas. Och så där får man ändå säga. Han vinner 21 av 30 matcher totalt där sedan han tog över. Men här på slutet, alltså, han tappar lite grann. Alltså.
Ja,
han förstörde mer än vad han bidrog sista veckan.
Ja, faktiskt. Och så får han inte fortsätta heller. Precis när vi skulle börja spela in det här avsnittet så meddelade ju Vegas att det här var en one-off med Torch. Ja. Han kommer inte tillbaka nästa säsong. Och det betyder att de också letar tränare.
Ja, precis. Det är ju... Oj, oj, oj.
Det är intressant. Vem ska de ta då? Har de gjort så här mot Bruce Cassidy för att ta tillbaka honom igen?
Ja, vem vet. Precis. Det är exakt. De bara har sparat. Nu får han komma tillbaka. Det är därför han inte har fått intervjua som någon annan. Vem vet.
Men nu finns det ju inga givna namn lediga. De letar ju alltid efter liksom flashiga namn. Det är ju Vegas modus operandi.
Ja, precis. Och på så vis skulle jag inte bli helt chockad om Vegas av alla klubbar helt plötsligt blandas i Mike Babcock-leken här.
Nej, absolut inte. Och de skulle skita alldeles ur vad vi säger om det.
Precis, vi har våra åsikter kring det, men det vet vi ju att Kelly McCrimmon bryr sig inte ett dugg om. Annars har det ju rapporterats lite grann om att just Kelly McCrimmon, general manager i Vegas, är lite sugen på att släppa fram sin adept sedan lång tid tillbaks. AHL-tränaren Ryan Craig, som har varit assisterande i många år i Vegas, bland annat när de anställde Cup 2023. Efter det fick han ta över som huvudtränare de senaste 3 åren då i AHL-laget.
Okay.
Och ända sedan tiden Kelly McCrimmon rattade Brandon Weekings i juniorligan VHL så hade han den här Ryan Craig som lagkapten då på isen då. Så att de har en lång historia tillbaka och det har pratats om att de liksom knådat fram honom till en huvudtränare i Vegas i framtiden och nu är det läge för honom att ta över. Så att det är väl huvudalternativet just nu, men vi vet hur Vegas brukar agera. Det brukar vara större namn än någon gröngörling till adept som får chansen. Liksom.
Ja. Ja, vi får se. Vad gäller Carolina då som mästare, som sagt, mycket värdiga. Det kommer bli en praktfull parad i Rowley. Alltså för första gången någonsin så hade de riktigt bra bortastöd i sista matchen.
Ja.
Alltså jag har aldrig sett Carolina med annat än liksom så här spridda bortafans.
Ja.
De har aldrig haft några fans på Garden till exempel. Men där i T-Mobile så var de ju riktigt många. Det hördes när de gjorde mål.
Ja.
Och det hördes på slutet. De gjorde ju till och med den här vulkanen på slutet.
Ja, just det. Storm Search. Där.
Ja.
Exakt. Ja. Ja.
Så det är ett älskat lag i Carolina och betyder mycket för dem där. Så att,
inte så dumt att boka en resa till Vegas när man vet att ens lag kan vinna Stanley Cup heller, kan jag tänka mig.
Men känslan är inte, har jag just skrivit en krönika om till papperstidningen, mitt sista uppslag i print för säsongen.
Ja.
Om att känslan när ett nytt lag har vunnit Stanley Cup är ofta så att nu har de bevisat att det är de som är bäst, det är deras hockey som är mest vägvinnande. Nu kommer de att bygga en dynasti. Så var ju känslan när Colorado vann 22.
Ja.
Och den har ju varit så med Florida också i högsta grad. Det har ju delvis besannats också. Men den är inte alls känslan med Carolina. För jag hävdar ju då att vi står inför ett ganska dramatiskt paradigmskifte i NHL. Att det är nya lag på väg upp och de håller på att bryta sönder en sedan länge etablerad hierarki. Vi har redan sett det med Buffalo, Montreal, Anaheim, San Jose. Ja. Och jag tror att den utvecklingen kommer bara att fortsätta. Så det här var snarare ett exempel på att en representant för det gamla gardet som har kämpat länge för att vinna äntligen gjorde det. Och nu är det gjort. De kommer säkert att vara bra ytterligare några år, men de kommer inte att rada upp Stanley Cup-titlar.
Nej, så innan du presenterar det här för mig så tänkte jag säga att Carolina på sätt och vis står väl rustade på så sätt att ja, men till exempel Talski har ju redan innan, långt innan Stanley Cup-segern här, förlängt med Jackson Blake, med Logan Stankoven på väldigt låga cap hits mot vad de skulle vara värda nu. Till och med Brandon Bussey har ju skrivit ett 3-årskontrakt med på under 2 miljoner dollar per säsong sen tidigare. Så att de kommer ju ha ett väldigt starkt lag kommande åren. Samtidigt är Jordan Stålan är ju snart 40 år liksom. Han kan inte hålla på hur länge som helst kaptenen där. Men jag håller verkligen med dig. Alltså att det är så många lag som är på uppgång nu som håller på verkligen, inte bara bryta upp utan ta över i NHLs topp nu. Och till exempel Montreal Canadiens som de slog ut ganska lätt i semifinalen här. Möts de i semifinalen nästa år igen, då kommer det vara ett ännu starkare Montreal som har förstärkt truppen, kan jag tänka mig, de kommande veckan i off-season. Så att jag håller med dig. Det är ju det är lite upp- och nedvända NHL som håller på att uppstå här.
Ja. Ja, jag tror att det var sista chansen för Carolina att vinna. Och nu gjorde, eller hade de, nej, de hade kunnat få en chans till nästa år. Men nu är det här gjort. Det kommer inte att bli, säger jag härmed. Du kan få äta upp det också. Men,
Nej, men visst, det kanske är lite hårdraget. Men jag tycker absolut att du har en poäng i det. Att det är många lag som är på väg att faktiskt ta över här nu.
För Carolina... Det känns inte som framtiden tillhör inte Jordan Stahl och Fredrik Andersen och Sebastian Aho.
Nej.
Och Taylor Hall och Nikola Ehlers. Det är andra som kommer att ta över.
Nej, Slavin är ju över 30 också till exempel. Ja. Ja, det har en poäng. Samtidigt så, om Rod Brindamore kan ha samma brinn, så känns det som att det är inte så viktigt vad det står på ryggtavlan där.
Nej, det är inte säkert att han kan ha samma brinn nu när de har uppnått det här som de har kämpat för i 8 år.
Nej, precis. Väldigt
lite
point.
Motivation går ju bort.
Så är det, så är det.
Och det kommer att bli svårare i is nästa år. Och Florida kommer tillbaks.
Ja.
Och kommer ju tillbaks med vengeance förmodligen.
Alltså jag står fast för det. Jag tippar här och nu Florida Panthers Stanley Cup mästare 2027 alltså.
Mot Anaheim i finalen.
Ja. Nej, men de kommer vara tillbaks rejält nästa år, så är det.
Ja. Ja. Och nu får vi se då. Det blir parad i Raleigh på torsdag tror jag. Och då kanske, om ingen har hämtat dem, så lär väl tårtans kalsonger och kostymer fladdra i vinden.
Ja.
Som han har lämnat
kvar. Ja, jo, det lär man se på någon bild därifrån. Kan jag tänka mig. Ja. Jag vill säga en sak till om Jordan Stahl som vi var inne på för länge sedan nu. I början av podden apropå hans MVP-pris. Något som jag vill stärka hans argument för att han skulle vara så pass överlägsen Conn Smythe-vinnare trots bara 12 poäng totalt i slutspelet. Att jämföra med till exempel Conor McDavid när han vann Conn Smythe trots finalförlust här för 2 år sedan med, var det, 36 poäng. Det är alltså 3 gånger så mycket som Jordan Stahl. Men att jämföra med Conor McDavid i det här slutspelet då, så är det faktiskt så att Jordan Stahl på 19 matcher, 4 slutspelsrunder, är inne på färre mål bakåt 5-5 än vad Conor McDavid var på en runda mot Anaheim. Och då gick alltså Jordan Stahl upp mot motståndarnas bästa centrar i alla serier. Han gör det mot Jack Eichel i den här finalen. Jack Eichel gör 0 mål. Jordan Stahl gör 6 mål.
Ja.
Imponerande.
Mycket. Mm. Men nu sätter vi punkt för säsongen 25-26. Den slutade där på isen på T-Mobile när de ramlade runt i sin eufori.
Och kramade om Rob Brindamore.
Ja, själv såg jag väldigt lite av is. Jag kom ut först på slutet. Det var ju inga svenskar.
Nej.
Så jag stod och väntade väldigt länge i Vegas. Mycket dystra omklädningsrum på Rasmus Andersson istället. Men han dök aldrig upp.
Nej.
Och kom ut först på slutet och träffade Heinz Ehlers, min gamla idol. Alltså Nikolajs pappa.
Just det.
Ja, det blir mycket stolt. Ja. Fast vi har fortfarande, han pratade lite, han var ju länge i Leksand, så han pratade, han kan lite prata dansk-svenska.
Dansk-dalmas.
Ja, jag frågade om han, hans gamla radarpartner var ju Robert Burakovsky, och det är mycket på det sådana här. Ja, vi har fortfarande, de har fortfarande en uppe oss. Den familjen.
Ja, just det, det har de. Ja.
Det blir indie-fest i Aalborg i sommar.
Ja, det kan jag tänka mig. Stanley Cup Uppland dit. Till Danmark för första gången. Ja,
två, nej.
Eller har vunnit. Ja, just det.
Eller?
Ja, jo, men eller har vunnit. 2018 ja. I Vegas. Ja, med Washington.
Det. Mm. Ja, det är danska hockeyfestet Vegas.
Så är det.
Ja, de, men de har ju 2-0 mot Sverige. Det är dåligt för svensk hockey på det viset. Förlorar mot Norge och Danmark och Finland.
Ja. Och då vill jag säga så här, nu när det har varit så mycket norsk vurm här och inte minst i mitt hushåll och så vidare. Danmarks två största stjärnor, de är högst bidragande till nästa Stanley Cup-titeln. Det är Danmark som slår Norge i OS-kvalet för mindre än ett år sedan och går till den riktiga hockeyturneringen det här året när alla bästa spelare var med. OS.
Ja.
Danmark ligger före Norge i hockeyn. Det tror inte Norge just nu. Danmark är före. De har två Stanley Cup-mästare.
Indigt.
Precis.
Ja. Kan inte du prata lite danska?
Ja, det är danska. Alltså Nikolaj Elis, han gör. Nej, nu blir det då, nu blir det konstigt. Ja, men den var usel ganska. Ja. Ja, ny poäng i finalserien.
Ja, finalserien. Ja.
Ja. Ja. Nej, jag får hålla mig till norska.
Ja. Norge har fortfarande aldrig vunnit Stanley Cup, va?
Nej.
Vad
är det? Det är
Suk som får nästa år.
Jag poängterar gärna att Norge inte har någon Stanley Cup-titel. Så är det.
Ja. Ja, men nu får jag avsluta igen då. Sätter punkt för 25-26.
Mm.
Det betyder inte att vi är färdiga. Det här är långt ifrån sista avsnittet för säsongen. Och direkt är det ju så när finalen är klar att då känns det som nästa säsong börjar. Då hamnar lag som nu har legat i radioskugga. De som missade och de som åkte ur i första omgången. Så det känns ju evigheter sedan vi hörde talas om dem nästan.
Ja.
Men nu träder de fram i fronten igen och mycket börjar hända. Vi har redan idag då, fick vi det där beskedet om tårtan. Samtidigt så var det första traden sen finalen också genomförd.
Ja.
Och det är alltså Toronto som tradar Josef Woll till Philadelphia mot Philadelphias båda svenskar. Samuel Ersson och backen Emil André hamnar i Toronto.
Ja, där blev man lite chockad. Dels
Shakers första riktiga move.
Ja, precis. Assisterad av Sundin. Och då är det två svenskar direkt man plockar in.
Ja.
Ja.
Woll, lite vågat känns det eftersom Stålars då som bekvann är ju så skadebenägen. Det är ju för sig Woll också.
Ja, det är två skadebenägna målakter där.
Ja.
Men jag är lite förvånad måste jag säga. Woll kändes ändå som den bästa målakten den här säsongen. Rimligt kontrakt också. Och så byter man till sig Samuel Ersson.
Som inte hade någon bra säsong i år.
Nej. Nej, och samtidigt Philadelphias del så har det kommit rykten senaste dagen att de skriver ett ganska stort kontrakt för att förlänga med Dan Vladar. Och så byter de till sig en beprövad målakt i Joseph Woll också. Mm. Så att, som då lär bli backup. Så det var lite oväntat på många sätt den här traden tycker jag.
Ja, men är det kul att det rör på sig?
Ja, precis. Nu märkte man ju att 25-26 är slut. Nu börjar 26-27. Nu börjar jag tradas helt enkelt inför nästa säsong.
Ja, det går ju mycket. Ryktena har ju börjat liksom bubbla ordentligt. Och mycket spännande är på gång. Dylan Larkin diskuterade vi redan förra veckan att han har begärt trade från Detroit då, och har lämnat in. Det är bara blott tre klubbar han vill bli tradad till. Minnesota, Vegas och Florida. Och det sägs att Florida är väldigt smickrad av detta erbjudande och jobbar hårt på att få till den traden.
Ja. Jag har läst också att han har utökat med några lag till.
Okej.
Okay. Dallas och Tampa bland annat.
Jaha. Mm. Okej. Okay. Ja, det låter ju också intressant. Men Florida har ju bara jobbat på det här redan. Det pratas om att de är beredda att trada antingen Anton Lundell eller Sam Bennett. Mr. Oj, Elak. Mr. Jävlen själv. till Detroit.
Ja, det skulle ju vara en blockbuster.
Alltså. Men om de får dit Larkin, då har de alltså Barkov, Larkin och antingen Lundell eller Bennett. Det är ganska fett down the middle.
Jag tycker redan att det är fett down the middle liksom, med det de har som har gett dem två raka Stanley Cups. Men det är klart, de verkar smickrade alltså.
Ja.
Och kanske vill röra till det lite efter den här tunga säsongen som var.
Vi konstaterade ju det att det var mycket som kändes som det handlade om att Larkin ville återförenas med guldmedaljörer från Milano. Alltså han har ju, i Florida har han Kachuk, ja. I Minnesota har han Quinn Hughes och i Vegas har han
Jack Eichel.
Jack Eichel, ja. Har han Dallas och vad sa du mer?
Tampa.
Nej, det har han väl inte.
Han har Jake Gensel.
Ja, just det. Just det. Ja, nej, framförallt är det ju bra lag han vill.
Ja, precis. Gärna utan delstatsskatt, verkar det som.
Ja, just det. Då kanske Nashville är aktuellt.
Ja, precis. Jag nämnde ju det förra veckan med deras nya Chris McFarland som boss som gillar stora trades. Ja, vi får se.
Men det har vi också nämnt förut att det är inte så digert på UFA-sidan. Så att, det är trader det kommer handla om mycket. Och absolut. Det betyder att det kan hända väldigt oväntade saker också.
Ja. Jo.
Vegas lär ju se det som, McCrimmon och de lär ju se det som ett misslyckande att de förlorar finalen och där finns det ju ingen sentimentalitet alls. De kan byta ut vem som helst.
Nej, det är lite spännande off-season som väntar för dem tycker jag. För dels har de inte så mycket löneutrymme just nu så då kanske de måste gröpa ur kärnan för att skapa utrymme.
Både William Karlsson och Mark Stone har bara ett år kvar på kontraktet och jag hörde direkt om att Mark Stone kan bli tradad.
Ja, jag kan tänka mig det. Alltså, han är ju jätteviktig för dem när han väl spelar, men han har ju sin skadebenägenhet och han är 36 år nu.
Ja, och
det är 9 miljoner i lönen.
Ja, som någon påpekar på NHL-radion jag lyssnar på just nu i en hyrbil. Jag har inte åkt hem. Jag har ju på ett klassiskt vis åkt till Palm Springs.
Ja, vi har väl inte ens nämnt att du sitter på superklassisk mark i NHL-podden, Palm Springs. Där har det hänt mycket spännande avsnitt.
Ja.
Så är det. Apropå trader ju.
När vi är klara ska jag gå till poolen.
Och då vet vi att då får vi snart spela in igen. För då är det blockbuster som brukar ha skett.
Ja. Plask, plask, plask från poolen.
Oj, oj.
Men på radion då sa de att på den här NHL-kanalen att Vegas har ju överlevt tidigare utan Mark Stone men inte utan William Karlsson, så ska de trada en av dem så är det väl Stone.
Ja, som är 3 år äldre dessutom och har högre lönetagsträff som skulle ge dem mer löneutrymme i så fall. Sen försöker de säkert trada bort Aiden Hills kontrakt som han har blivit nedgjord också, får inte ens spela i slutspelet. Det skulle öppna löneutrymme för dem. För det är lite intressant, 2 spelare som har utgående kontrakt nu som de knappt har löneutrymme i dagens läge att förlänga med. Det är dels Rasmus Andersson och det är med Pavel Dorofejev.
Just det.
Det är 2 spelare som vill ha rejält bra betalt nu som vill gå upp i lön liksom.
Ja.
Så att det är inte säkert att de har råd med Andersson till exempel eller ens Dorofejev.
Nej, de kan ju bli heta namn. Tveksamt om Rasmus blir kvar.
Nej, jag tror inte det. Alltså...
Som du säger, han kommer ju vara dyr och det kommer ju Fejan också bli.
Ja, precis. Så att de måste till drastiska åtgärder i truppen för att ha plats med Andersson. Och då kanske de snarare prioriterar Dorofejev i så fall. Men det blev inte någon riktig superhit med Andersson. Han spelade upp sig, han var bra i slutspelet. Annars hade de inte gått till final med hans istid om inte han har gjort bra ifrån sig. Men han är inte...
Hans offensiv kom av sig lite.
Ja, precis.
Den var ju väldigt... I Calgary var han ju ett offensivt vapen ofta och det pratade han flera gånger om att han önskade att han fick mer utlopp för sin offensiv. Det är ju spännande när han kommer i sina räder och är runt kassen.
Ja, precis. Och jag tror så här också, med tanke på att vi kritiserar UFA-marknaden i år, att den känns tunn. Kommer det ut en liksom 28-29-årig Rasmus Andersson, högerfattad, tvåvägsback med potential för 50 poäng på marknaden, då blir det många klubbar där som är beredda att lägga ganska mycket pengar. Mer än vad Vegas kan göra. Ja. Och när Rasmus Andersson vill nu skriva sitt stora kontrakt i NHL-karriären, då kan det bli budkrig. Och då kan han få upp löden rejält. Så att...
Kom till Rangers.
Ja. Nej, men Rasmus Andersson kommer få bra betalt. Oavsett, även om det inte blev en Stanley Cup-titel nu, så kommer han kunna fira här om ett par veckor med ett rejält kontrakt.
Ja, plåster på såren.
Ja, så är det.
Vi har ju också, nu vet vi ju dessutom att en annan back som är ute på trade-marknaden är Darnell Nurse i Edmonton, för han har också enligt uppgift begärt trade.
Ja, precis. Och jag tror ju visserligen att det har känts lite påtvingat för hans del, att det inte är han som har drivit fram det här, utan det har kommit rykte redan förra året om att Edmonton låg på honom, att, för han har ju no trade-klausul då. Att kan du inte rucka lite på den och ge oss några lag som du skulle kunna tänka dig bli tradad till? Och det blir man ju kränkt av. Han vill ju vara kvar där. Nu har det gått ett år till. Det är sista året nu som han har no trade-klausul, en full no trade-klausul och kan stoppa vilken trade han vill. Och då har ju Edmonton sagt lite till honom att okej, okay, nu har du chansen här att bestämma, påverka vart du vill bli tradad. Väntar du ett år till, då kan vi trada dig vart vi vill.
Mm.
Och det verkar ju ha föranlett den här trade requesten från Darnell Nurse, för att han ska kunna vara med i processen själv.
Ja. Vore jag Edmontons spelare skulle jag definitivt begära trade nu. För att de insisterar ju uppenbarligen på att de ska ha Mike Babcock, den gamla mobbaren.
Ja.
Och NHL har på spelarfackets initiativ inlett förnyad investigation om vad som hände i Columbus. Det sägs att det finns fler saker där som inte har kommit ut än.
Nej, precis. Men det är väldigt tydligt nu att när vi pratade om det förra veckan, då var det mest uppgifter och rykten om att är det faktiskt så att Edmonton vill ha Babcock? Nu är det ju liksom mer eller mindre.
Ja, de är Benton där. De vill ha honom.
Ja.
Och ja, det är ett beslut de kommer att ångra, det kan jag försäkra. Han är jävla arslet. Han ska inte vara, jag blir förbannad när jag tänker på det faktiskt.
Ja, och samtidigt vill jag poängtera här att när han väl fick lämna i Columbus, eller väl kanske är fel uttryckt, för det gick ju snabbt. Han hann ju inte ens leda en enda träning innan han var sparkad. Men man har sagt sparkad och han kanske hade blivit sparkad. Men den officiella anledningen är ju att han själv hoppade av för att det blev för mycket distraktion runt hans person.
Mm.
Och jag menar, det kommer inte bli mindre fokus på honom och hans ledarskap och hans sätt när han kommer till Edmonton nu. Man kommer ju granska minsta lilla liksom. Så om han är rädd för distraktion, då kommer han inte bli utan det i Edmonton heller kan jag säga.
Och han kommer inte bli skyddad av NHL. Jag kommer tillbaka till finalen här. Vegas gjorde vad de kunde för att Carter Hart skulle slippa frågor om den här sexualövergreppsrättegången.
Ja.
Som ju kom upp ändå. Fansen i Raleigh skanderade ju no means no rätt mycket.
Ja, ja.
Well, till slut inför sjätte matchen satt han ju plötsligt på podiet till Vegas förtret.
Ja.
Och det kom från högsta ort. Gary Bettman hade lagt sig i igen och förklarat för dem, well, ni har ju signat honom, då får ni lov att göra honom tillgänglig också, ert beslut.
Precis, för det ska man komma ihåg, inför finalen i mediatillgängligheten då, där Vegas hade mer att säga till om, så fick han ju en fråga om det här direkt.
Och då avbröt de.
Då avbröt de den direkt och plockade bort Carter Hart liksom.
Ja, och det sa Gary Bettman, så får man inte göra. Och då får de ju lov att lyda så de inte blir av med ännu fler.
Man redan blivit av med ett andra runda val i kommande draft.
Ja. Och tårtan fick böta $100,000.
Ja, precis.
Mm.
Ja, det är så bra. Att,
ja, det får man
för en gångs skull applådera.
Ja. Mm. Ja, och det blir väl lika med Babcock. Om de nu anställer honom, då får han svara på frågor om Franzén och så vidare. Andra han har torterat med sina psykiska fuck-ups.
Ja, precis. Då får han stå till svars.
Ja. Vi har också de senaste dagarna hört att ett par svenskar som Jakob Markström i New Jersey och Rickard Rakell i Pittsburgh put on the block.
Ja, om vi börjar med Markström där så verkar det som att Sanni Metta, nya general manager, har kommit fram till att ja, okej, vi har två stycken 36-åriga keeprar på flerårskontrakt som har ganska mediokra säsonger bakom sig. Mm. För annars är det ju faktiskt så att Markström har ett nytt tvåårskontrakt som börjar kicka in nu.
Mm.
Första juli som skrevs av den förra regimen. Så sent som i november då. Men sen hade han inte så jättebra säsong. Visserligen ett starkt OS får vi se. Den kanske höjde sitt marknadsvärde igen. Men ja, vi får se. Jag känner lite så här i ett större perspektiv att, för det finns rätt många Markström-liknande målvakter på marknaden inför den här sommaren. Så på UFA-marknaden har vi Sergej Bobrovsky till exempel. Just nu har vi faktiskt Fredrik Andersen. Hans kontrakt går ju ut med Carolina. Det finns en Jordan Binnington på trademarknaden. Aiden Hill till exempel, eller Darcy Kemper. Så att vill man ha en rutinerad målvakt så finns det alternativ. Och samtidigt när man kollar på konferensfinalmålvakterna, vilka som stod där, så var det en ung Jakub Dobes. Det var en tidigare ifrågasatt Fredrik Andersen. Det var en Carter Hart som kommer in här. Och det var Scott Wedgwood.
Ja.
Så att det var inte de mest rutinerade eller välbärgade målvakterna sett i kontrakt till exempel. Andersen var den bäst betalda målvakterna av de fyra på 38:e plats i NHLs totala löneliga för målvakter. Så att det har ju blivit en liten trend nu när vi har sett att målvakter, att det är svårt att vara målvakt i NHL idag. Alltså att för första gången på det här 2000-talet så är det under 90% som snitt för målvakterna. det är svårt att lita på nästan vilken målvakt som helst. Alltså en rookie som Jakub Dobes slår ut Vezina-vinnaren André Vasilevski i första rundan. Ska man lägga stor del av sin lönekaka på målvaktssidan? Eller är det viktigare att lägga på ett bra försvar, bra spelare framför honom och sätta ett bra försvarsspel och så vidare till exempel? Det verkar vara den nya trenden. Så att jag tror inte det är så lätt för till exempel Markström då att trada honom, alltså med det kontraktet, med tanke på hur svårt det är för målvakter idag.
Jag får bara skjuta in här då att Vegas har just nu sina exit-intervjuer. Ja. Medan vi spelar in. Och det kom ut här på Twitter att Rasmus Andersson affirmed that he would like to come back to Vegas. Ja. Said this year was the craziest he had ever been part of. Being back here would be awesome. I just need some time off hockey here for a bit.
Ja. Det har varit tydligt tycker jag att Rasmus verkligen har velat till Vegas och har trivs där när han väl har kommit. För att han ryktade sig om Vegas redan förra sommaren när Calgary skulle eventuellt trade honom. Och han tackade ju nej till en trade till Boston dit Calgary egentligen ville trada honom för de tyckte han fick ett bättre utbyte. Men nej, han hade ju några trade-klausul och ville till Vegas. Oh. Så, jag förstår från hans sida i alla fall att han hoppas på ett nytt kontrakt där. Men ja, han ska ju ha bra betalt också.
Ja, men Raquel då? Tycker jag är lite oväntat för han passar väldigt bra med Crosby.
Ja, precis. Och spelare som Crosby vill behålla brukar bli kvar där.
Ja.
Så vi får se om Dubas har mage att trada bort Crosbys kompis då. Men annars så är det väl så att Dubas vill fortsätta föryngra det här laget runt Crosby och Malkin och Letang som blir kvar. Får se med Erik Karlsson också. Där är ju uppgiften om att nej, de kommer behålla Erik Karlsson. Kontraktstiden ut. Men att de inser att de kan få ganska mycket för Raquel alltså. Han är,
ja, kanske det.
Han är ju en 30-målsskytt. Han har bara 5 miljoner dollar i cap hit. Han är värd mer än så faktiskt fortfarande skulle man kunna säga.
Ja, svårt att spekulera om var han kan hamna. Det kan vara precis vart som helst.
Jag tror att det är många topplag som nu när lönetaket går upp skulle ha råd att klämma in ett sånt kontrakt. Man får ganska mycket för pengarna. Och då kanske Raquel med sin no-trade-klausul i sin tur. Eller han har väl en modified så att det är bara några lag han kan stoppa. Men får han chansen att bli tradad till ett? Det bara slänga ur mig. Florida, Vegas, Carolina.
Toronto. Toronto vill ha svenska barn.
Ja, så är det. Jag har ju lärt oss nu. Nej, men ett riktigt topplag. Då kan man ju tänka sig att Raquel skulle tycka att det var intressant också.
Seattle. För de har ju också fått in en ny svensk i front office.
Just det. Det har du rätt i. Mm.
Patrik Alvin har fått nytt jobb. Och han är, vad var titeln? Assistant General Manager,
ja.
Med väldigt fokus på scouting och så. Och det tror jag passar Patrik bra. I Vancouver var det lite konstigt i och med att han hade sin liksom extra pappa Rutherford som förklädde hela tiden. Det kändes som de viktiga besluten kom från Rutherford.
Ja, precis. Quinn Hughes till exempel. Ja. Alltså den traden har ju Bill Guerin bekräftat att det var Rutherford han förhandlade med. Där fick inte Alvin riktigt involvera sig.
Nej,
så det passar nog bättre. Och det är ju de här gamla Pittsburgh-snubbarna som hänger ihop. Alltså för att när han får sparken av Rutherford, då är det istället till Jason Botterill han kommer. Alltså General Manager i Seattle Kraken som tidigare var i Pittsburgh.
Ja, Patrik har väldigt bra kontakter i NHL. En populär person. Han är väldigt, väldigt sympatisk. Så det förstår jag.
Ja, precis.
Han är ju, just scouting är han ju, har ju varit hans paradgren innan han kom så här högt upp i hierarkin.
Ja.
Så var han en enormt aktad scout.
Precis, och har ju lång erfarenhet, framförallt från Pittsburgh men även från Montreal, alltså sedan tidigt 2000-tal. Och som du säger, väldigt aktat scoutöga. Men som jag förstår det här nu när han blir assisterande genom matchen, en väldigt hög position, högre handen till Jason Botterill, är att det är inte bara liksom nu inför till exempel, de har ju sjunde valet i draften nu, ska de ta Viggo Björk till exempel. Det är inte bara amateur scouting så att säga, alltså att hitta prospects, utan det är även pro scouting. Det säger Jason Botterill att det ska bli en stor grej. Alltså scouta NHL-värvningar i motståndarlag. Alltså så här.
Ja.
För att det tror jag blir...
Det är mycket att åka runt för Patrik. Trevligt.
Ja, just det. Kanske till Madison Square Garden ibland. Och så där.
Ja.
Men jag tror, alltså Seattle Kraken, det är inte det sexigaste laget har vi kommit fram till de senaste åren. Brad Lambert som coach och så vidare. Och vi tyckte att de saknar någon riktig superstjärna och sådär. Men jag tror att det är ett ganska spännande uppdrag att vara med i deras front office den här sommaren. För att ägaren har ju indikerat tidigare här i våren att det ska bli a prolific summer för Seattle. Alltså de är beredda att lägga mycket pengar. De har massa löneutrymme och de ska spendera dem stort. Och det är ju faktiskt så att vid trade deadline här, eller det var väl innan OS till och med som Artema Panarin-traden skedde till Los Angeles Kings. Det största budet har ju läckt ut. Det kommer från Seattle Kraken. LA Kings, de gav honom 11 miljoner dollar per säsong i 2 år. Och det tackade Artemi Panarin ja till, för han ville till Los Angeles. Men Seattle, de hostade upp 14 miljoner dollar per säsong i 4 år. Ändå flyttade han inte dit. Men det visar lite grann ambitionsnivån nu i Seattle och hur mycket pengar de är beredda att lägga på stjärnor. Och nu är det alltså så att han ska ansvara för pro-scouting, Albin. Så han är i högsta grad med nu för att identifiera vilka ska vi lägga de här stora pengarna på. Seattle kommer att agera här under sommaren och Alvin har jättemycket att säga till om det.
Snabb och smidig flytt från Vancouver också. Det är bara tvärs över gränsen.
Ja, just det.
Nya hem.
Ja, precis. Han kan ta bilen söderut så som du gjorde precis. Till Palm Springs ungefär.
Ja. Ja. Ja, och nu är jag här och nu ska jag ta och gå till Polen. Nu har jag pratat färdigt med dig.
Ja, precis. Och så får vi se om vi måste ringa upp varann snart här igen om du sker någon stor trade.
Ja. Men, Elias Pettersson till Seattle också.
Ja, jag tror nog Alvin kanske
slipper det.
Slipper just det problemet just nu. Men nästa vecka återkommer vi i alla fall.
Ja, det blir ett par poddar till. Pratade vi om innan vi började spela in. Vi har ju ditt stora trade eller draftnummer nästa vecka.
Ja.
För helgen efter midsommar där, då är det draft i Buffalo. Och den är ju het i år med svenska namn. Det är meningen att jag ska vara på plats.
Ja, spännande.
Och sen har vi sista avsnittet då runt UFA Free Agency-fönstrets öppnande kring 1 juli. Och då har vi också en enorm genomgång av lag för lag.
Exakt, det kommer bli typ 3 timmar långt som det brukar bli.
Ja.
Oj, oj, oj.
Så att, vi säger inte hej då än. Vi säger hej då till säsongen 25-26 och hoppar i poolen och firar av den.
Precis, och nästa vecka då är det rejält fokus på 26-27 och på draft och på värvningar som väntar. Det ser jag fram emot.
Jag med.
Ja.
Till dess så får vi väl nu som sagt till poolen och sen får man fokusera på fotboll. Du har ju ditt andra land i action ikväll mot Irak. Norge-Irak i Boston.
Ja, precis. Nej, exakt. Kort efter att jag skickar ut den här podden så ska jag sätta mig och kolla på Norge i fotboll.
Ja, hur kommer det gå då? Blir det morsomt?
Ja, men alltså, jag har ju en hatkärlek till Norge. Så det är
den här Holland ändå.
Hybrisen liksom är lite trött på. Men jag har ju så mycket norska vänner och så också. Så att det är lite kul tycker jag att det går så bra. Och de är så otroligt taggade på det här Norge. De tror att de ska vinna VM-guld.
Ja.
Åland vinner skytteligan.
Vi får börja med att se om de kan slå sin motståndare med 5-1 som Sverige kunde.
Exakt. Det är jag spänd på att se.
Ja, men då återkommer vi med VM i fotbollbloggen nästa vecka.
Ja, just
eller
det.
Podden.
Just det kan jag vänta er också. Nej då. Ja.
Men, ja, de dök upp. De har ju legat på läger i North Carolina.
Exakt.
Inte så långt från Raleigh. Och dök upp på en av finalerna där i Lenovo Center.
Precis, det finns verkligen NHL-koppling till norska laget med tanke på att de precis har sett Stanley Cup-mästarnas 5:e match i finalserien.
Just det.
Första nyhet i NRK kan jag säga, i nyhetssändningen, att Håland var på NHL-match.
Ja, vi försökte få citat av honom, men det gick inte. Han ville inte prata.
Alltså, nej. Ja. Men jag säger väl hej då från Örby i alla fall nu.
Och vi säger woof från Palm Springs. Det är hett som i helvetet.
Gå och plaska nu.
Ja.
Så säger jag woof woof faktiskt. Woof woof.
Woof woof. Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, speed, so come on,
hallo, hallo, hallo.
One, two, punch, speed, so come on,
hallo, hallo, hallo.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo, hallo, hallo.
Utroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.